Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Sofia Wood.
Och med mig Elsa Billgren.
Elsa, det här är vår trendspanningspodcast. Mm. Vi pratar om inredning, konst, design, mat, skönhet, allt möjligt som vi ser i våra flöden, sånt som intresserar oss, sånt som finns runt omkring oss.
Mm.
Och så har vi lite personliga avsnitt ibland. Och idag är det ett väldigt speciellt avsnitt.
Mm.
Vi ska berätta, eller du ska berätta snarare, vad det är för någonting som du har jobbat med hela sommaren.
Mm.
Det stora projektet som du ska lansera snart.
Just det. Mm. Att jag ska bli astronaut.
Välkomna. Elsa, nu sitter vi här. Inte bara att vi ska berätta om den här stora grejen. Vi sitter också här tillsammans.
Oh, det är
långt
otroligt.
Ifrån varandra, men tillsammans.
Ja, men verkligen coronasäkrat poddstudion på L.
Ja.
Men den är lika rosa och fluffig som den alltid har varit.
Ja, och det liksom känns väl väldigt passande att det är den första riktiga, så här, lite höstiga dagen.
Ja, du hade trenchcoat på dig när du kom hit.
Ja, det är trenchcoat och flipflops, min bästa look. Men du, nu ska vi inte dra ut på det här. Berätta, vad är det för någonting som du har hållit på och jobbat med så länge nu?
Åh, det är så pinsamt när man bygger upp det så här, tycker jag. Jag kommer ihåg när vi pratade om att du skulle släppa bok för första gången.
Mm.
Och jag kommer ihåg att du skämdes jättemycket.
Mm.
Eller jag minns det så i alla fall.
Mm.
Jag skäms ju också jättemycket.
Mm.
För det finns inget pinsammare än att prata om sig själv på det här sättet.
Mm.
Men samtidigt så är jag också väldigt stolt och pirrig.
Mm.
För jag har ju skrivit en bok den här sommaren.
Vad har du skrivit en bok om?
Jag har skrivit en bok om mitt Gotland.
Mm.
Den ska heta Elsas Gotland. Och det är alltså inte en guidebok till ön.
Nej.
Utan det är helt enkelt ett ramverk, kan man säga.
Mm.
Ett hus, en ö, en ram kring det sommarlivet som jag har där under de många, många veckorna, och också den känslomässiga resan som det innebär. Ni som lyssnar på podden vet ju att det är väldigt mycket upp och ner när det är sommarlov för mig och för dig, Sofia, och kanske för er där hemma också.
Mm.
Men det är också en berättelse om ett sorgarbete som jag har sysslat med under de 4 åren som vi har haft det här huset.
Mm.
Men också om drömmen om att servera frukost som på ett butikhotell, och känslan av att bli ren av att bada i havet. Tankar om sommarångest, den absolut perfekta middagen med vänner. En sån där underbar julikväll. Så det är recept och mycket tankar och texter, inspiration och förhoppningsvis extremt ärligt ibland. Jag har verkligen försökt inte censurera mig åt båda håll. För att jag kan ju bli väldigt peppad och drömmande och försvinna iväg. Men jag kan också ha en del ångest och mörka tankar. Och jag tycker att de två känslorna kan få samexistera.
Mm.
Och att det är lite snålt med det i inspiration. Den här baksidan av det, som svärtan. Och den här boken har alltså Mira Wickman fotograferat dokumentärt under sommaren.
Mm.
Så att det kommer bli en bildbomb också kan man ju säga. För att fotorna är helt otroliga.
Gud vad härligt. Men kan du inte berätta lite, hur var det när ni, liksom, ni skaffade ju det här huset på Gotland ganska abrupt, eller hur? Kan du inte berätta lite om så här, när och i vilken plats det var i då?
Jo, 2017 var ju ett fruktansvärt år för mig. Vi träffades ju faktiskt i november 2017, har jag för mig. Men innan dess var det asdåligt. Sen blev det fint. Nej, men det var ett fruktansvärt år eftersom på annan dag jul så fick jag reda på att jag hade livmoderhalscancer. Och då var jag 30 år. Och Lynn var 6 månader gammal. Så det var en fruktansvärd känsla att infinna sig i. Eftersom, jag vet inte om det är ett sätt för vården att få total kontroll över en. Och på det sättet kunna behandla en bäst. Men de vill ju inte säga att man inte kommer dö. Utan det ligger där som en, som ett täcke över hela den resan. Att de inte vet om man kommer dö eller kommer få leva. Så man är helt i våldet. Man ger bort sin kropp i det skedet till att liksom räddas. Jag tycker att det är ganska skört när man har en bebis och inte alls är förberedd. För jag hade ju gjort alla mina, det är därför man gör cellprovstagningar. För att se om man har den typen av förändring som kan bli en farlig tumör. Men jag hade gjort alla mina cellprov men fått då falska negativ på alla alla tester som jag någonsin har gjort.
Så det var mardröm.
Ja, men så det var samtidigt en sån här chock. Gartad känsla av att också känna sig lurad. Alltså som förvirring för att det här skulle inte kunna hända och sådär. Så att det var liksom bebishormoniell, skakad efter en 36 timmars lång förlossning. Nu med cancer. Så hela den vintern var väldigt, som ett, en väldigt mörk, mörk, mörk plats. Och jag opererade mig den 1 februari 2017. Och det var min födelsedag. Och då tog de bort hela min livmoder, mina äggledare och alla lymfkörtlar i hela bäckenet. Och det var en ganska snabb procedur. För att man gjorde en undersökning först där, där det var så här, nu ska vi se om du får behålla din livmoder eller inte. Beroende på var tumören sitter så är det lite olika. Så nu är det så här, nu håller vi tummarna. Och sen efter den undersökningen, för det är en så här sövd undersökning. Det är väldigt mycket att man bara måste vara utanför sin kropp hela tiden för att man...
Så utlämnad.
Ja, så fruktansvärt utlämnad. Att de bara, nej, det går inte att göra något. Den får ryka. Och kom ihåg att det sa samtidigt som någon så här bytte sopor i soptunnan i det här lilla rummet på sjukhuset. Alltså vet, en sån sekund som är så avgörande att det är också en sån vardag i det. Alltså verkligheten pågår samtidigt som någonting avgörande sker. Och så det var bara att liksom ta in. Jag är så jävla dålig på sjukhussituationer för att jag tycker de har kontroll över situationen. Men det går inte riktigt där. Och efter operationen man skulle komma tillbaka så var de så här, ja, vi ska göra ultraljud då på dig för att se om du har kissat tillräckligt mycket eller inte. Alltså man var verkligen, ja, har du kvar livmodern eller inte? Du vet, det var sån här checkbox. Nej, den är inte kvar. Nej, okej, då ska vi göra på det här. Då måste jag dra in starkare för att se. Alltså, det var, så att man är helt plötsligt i en annan fas i livet. Där den här finkänsligheten och det, så artighet och finkänslighet har försvunnit för att man kan dö. Så det finns ingen chans, utan det handlar bara om livräddning. Och det, den perioden var så brutal att jag sen när jag då fick reda på att jag var färdigbehandlad. Att de hade liksom tagit bort så mycket de behövde. Så nu är allt borta. Klar. Så var det liksom så svårt att bli glad igen.
Mm.
Eftersom, hur ska man bearbeta en sån process? Så jag hade jättesvårt att prata om det jättelänge.
Mm.
Och har det fortfarande, uppenbarligen. Mm. Men jag tror också att om man är kvinna så förstår man vad ens livmoder betyder för en.
Ja.
Att det är en, det handlar liksom om, för mig, känslan av existensberättigande.
Mm.
Mycket mer än bara en kroppsdel.
Ja.
Det är liksom känslan av att få ha en mening. Och det är så skamligt eftersom vi ska vara så intellektuella varelser som också är så biologiskt frikopplade och bara smarta och zen och tacksamma.
Allt, liksom.
Men när man hellre vill bli av med alla andra kroppsdelar så är det väldigt skamligt. Och det finns också ingen... När man, jag var på hos en kurator direkt efter och hade 1 miljard frågor om så här, men hur gör jag nu med alla bebisar? Liksom. Och hade 1 miljard frågor om sånt som jag aldrig tidigare hade tänkt på. För det hade inte varit aktuellt. Så här, vad är surrogatskap? Kan du berätta om det? Och adoption, så här, de ville inte ens svara på de frågorna. För det handlar inte om... Du höll på att dö och nu ska du det inte.
Mm.
Nu ska du vara glad.
Mm.
Så det var så himla svårt att bli glad.
Mm.
Och då hittade vi ett hus.
Mm.
Och då tänkte jag att jag kanske kan få bli glad en liten stund.
Mm.
Att vara personen som har ett hus på Gotland istället för att vara personen som har haft cancer.
Mm.
Och det är en sån banal sak och också jättekonstig och desperat och bortskämt och sinnes...
Och vänta, får jag bara stanna där? Snälla, det är inte bort... Alltså, så här, jag får så ont i hjärtat när du säger att det är bortskämt.
Jag vill bara vara ärlig på hur det känns.
Mm.
Det känns så i alla fall. Och därför blev det också så symboliskt för mig att kliva in i den här, liksom, i de här 4 väggarna med tak där jag skulle bli glad.
Mm.
Och det var 4 år sedan och det har hänt så himla mycket där.
Mm.
Och med mig och inom mig och på den platsen. Och det är så lätt att räkna somrar och veckor och månader och också år och tid. Och man har tid att tänka.
Mm.
Och också faktiskt att vara glad.
Mm.
Mycket.
Mm.
På olika sätt för varje år. Och nu så har jag skrivit då om den här platsen. Och om de somrarna och det sorgarbetet. Men också om allt det som jag älskar.
Mm.
Och alla de sakerna som har hjälpt mig på vägen. Och alla de sakerna som har fått mig att glömma en stund. Och bygga en mer komplett bild av mig själv.
Mm.
Där jag inte bara är hon med cancer som saknar sin livmoder. Utan också många andra saker.
Mm.
Så att det... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga att det är för bok, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte var den kommer passa in. Men förhoppningsvis så är det en bok som man vill läsa just för att den kanske får en att känna att det är okej med alla de känslor man har själv. Mm. Och att man älskar att gå på loppis, men man har också ångest på sommaren.
Mm. Fint också att få så här verkligen lyfta fram den platsen som har fyllts av alla de där sakerna som har skänkt dig glädje under de här åren och som kanske har så här hjälpt dig framåt i din egna resa. Men att de också får så här hedras med någonting så fint som en bok. Och det tycker jag är så... För det finns någonting i... När man liksom jobbar så här digitalt hela tiden och saker och ting försvinner efter 24 timmar och det scrollas vidare och sådär.
Mm.
Men att få göra någonting som trycks på papper och som sätts i print och som så här existerar på riktigt.
Mm.
Tycker jag är en så, så här, det är ett så hedrande sätt att prata om de här sakerna.
Mm.
Jag blir så fruktansvärt så här rörd av din berättelse. Både för att det är liksom hjärtkrossande sorgligt att du var tvungen att gå igenom det här. Men också för att det är så starkt att ens kunna se att den här platsen har hjälpt dig att läka i själen. Kanske lite samtidigt som kroppen har gjort det liksom.
Mm.
Och att så här hedra den processen och också att så här särskilja på skillnaden i att läka i kroppen och vara liksom kliniskt frisk.
Mm.
Och skillnaden i att känna sig frisk också.
Mm.
Och att det här huset och ön och allt vad det symboliserar har kunnat vara en del av din liksom berättelse och resa i det.
Ja, jag tycker också att det är intressant och svårt att skriva om någonting som inte har ett lyckligt slut, eller man ska säga. Det är ju inte så att jag bara, och idag har jag helt plötsligt fått en ny livmoder och alla är glada. Och jag känner mig lycklig hela tiden. Så är ju inte livet.
Nej.
Men det är så mycket som händer hela tiden. Och det kan vara skönt att tänka att vissa saker är menat också som en del, som en utveckling. Men vissa saker är bara skit.
Mm.
Och det finns samtidigt som såna här otroliga rus finns. Mm. Och nyfikenhet finns. Och barnslighet finns. Det är så mycket som finns.
Mm.
Och allt det tycker jag kan vara stoff till en bok. Och det är också spännande att våga chansa. Och vara ärlig och transparent utan att tänka på form och format så mycket. För jag har försökt låta format och form vara så fritt och vilt som det bara kan bli.
Mm.
Och jag tycker att det känns ganska modernt. Eller, jag tycker att det är en spännande del av arbetsprocessen.
Mm.
Att leka med väldigt konstnärligt stämningsfullt foto som är dokumentärt. Samtidigt som man gör en ganska kommersiell produkt.
Mm.
Som ändå har framsida och baksida. Och det är ändå mycket jag.
Mm.
Samtidigt som det är känslosamma texter och tips och guidningar.
Mm. Hur känner du att skrivandet har särskilt sig ifrån ditt bloggskrivande? För du skriver ju mycket varje dag.
Mm.
Året om.
Jag tror att det är mycket lättare. Det har varit väldigt lätt att skriva. Just för att jag är van vid att skriva på det här sättet. Det har varit svårt att blogga i sommar. Eftersom jag har sparat allting till boken. Jag har inte skrivit några nära texter på bloggen. Vi har inte velat. Det har liksom känts som att boken ska få första tjing på när det kommer en idé eller en tanke. Men jag vet ju inte hur den kommer ta sig emot eller om folk tycker jag skriver bra eller dåligt, eller det är jättesvårt att veta, utan jag försöker bara skriva mycket, få ner det, få ut det, skriva i ett flöde.
Mm.
Allra bäst känns det när man bara skriver och vips har det liksom blivit 10 sidor och man har inte gjort någon radbryt för att det är så, det bara kommer ut.
I ett flöde liksom. Mm.
Det blir ju en del redigering då sen. Det kan bli en del långa meningar och upprepningar och sådana saker. Men det är ju viktigt när man gör någonting som är en kreativ produkt.
Mm.
Att våga vara ärlig på riktigt, tror jag. Eller det lärde ju min teaterlärare mig, Antonio. Och det bär jag med mig i allt jag gör. Eller försöker i alla fall. Alltså, man får inte skämmas. Skammen för ärlighet är den största hindret i att skapa en bra produkt.
Mm.
För att i skammen finns ju ödmjukhet och möten mellan människor.
Mm. Vad spännande.
Man skäms ju jättemycket. Det är ju världens fånigaste grej att skriva om sig själv och om hur synd det är om en själv. Men det är ju också inte det jag skriver om. Eller jag försöker inte.
Jag tänker att det inte alls där det handlar om.
Nej. Liksom. Jag försöker kliva utanför mig själv mycket och se på sorgprocess som en intressant aspekt. Och så här, titta på det och inspiration, titta på det och harmoni och så här, skönhet skriver jag väldigt mycket om. Så skönhet i allt. Kan det vara en väg framåt via skönhet?
Jag tycker det ska bli så otroligt intressant att få läsa dina texter i och med att jag liksom läser din blogg varje dag. Ibland kan jag känna att man när man liksom publicerar så här lite grann varje dag, och det finns en så här ganska direkt feedback på vad man har skrivit som kommer liksom samma dag. Den börjar trilla in bara minuterna efter man har tryckt på publicera. Att det kanske ibland ändrar ens röst lite grann. Att man liksom inte tänker, liksom fortsätter tänka på samma tanke, utan att man går vidare. Och det är liksom så som bloggformatet fungerar, och det är intressant på ett sätt. Och det har sina liksom fördelar. Men det också ska bli så otroligt intressant att se och liksom läsa dina texter. Just så här, vad händer på sidan 10 när ingen har liksom, när det inte har kommit någon annan feedback under tiden som du har skrivit. Alltså när man tänker att du har fått tänka dina tankar ännu mer färdigt kanske än vad man gör i ett så här litet digitalt mikroformat som man skriver i bloggvärlden hela tiden. Liksom.
Verkligen. Det känns också jättekul att få skapa texter på flera dimensioner.
Sofia, vi är sponsrade av Bosch och deras fantastiska köksmaskinserie 6.
Oh, så himla härligt. Alla som lyssnar, det här är er tecken att börja baka bröd. This is your sign.
Jag tycker att vi tillsammans med serie 6 från Bosch tar tillbaka den enkla, mysiga helgfrallan.
Ja, oh, det är så trevligt. En grej som gör att man faktiskt kommer vidare i sitt brödbakande med Bosch Series X köksmaskin, det är ju alla de här otroligt bra tekniska funktionerna som är som ens lilla krycka. Till exempel så finns det ju smarta sensorstyrda program. De känner av när degen är färdigknådad, så då behöver man inte stå och fundera på själv. Sen har den ju också en slags 3D-rörelse som efterliknar helt vanlig handknådning. Så att degen blir verkligen perfekt, exakt varje gång. Mm.
Jag älskar att den är så rejäl och stadig och att den har en integrerad timer och våg. Så att man kan, om man verkligen gillar att baka till exempel, så är det ju underbart, för då kan man väga alla ingredienser i bunken. Så man behöver inte ha en extern våg. Så man kan göra det här perfekta bakandet med serie 6.
Nu är det jättemånga som snart kommer ta examen. Man kanske flyttar hemifrån. Då är det här den perfekta saken att önska sig. För inte bara att det är 100 dagars prova hemma garanti med fri returrätt, så är det också 10 års motorgaranti på Bosch serie 6. Och prova den i 100 dagar, då vet man ju, ja, den här var perfekt för mig.
Ja, det är så bra. Kolla in hos Power, för där kan du läsa mer om serie 6. Och där finns den faktiskt att köpa redan nu. Tack Bosch!
Tack Bosch!
Sofia, vi har Tradera med oss i podden. Våra favoriter Tradera. Nej, men alltså, jag kommer ju leva ett liv vid sidan av Tradera. Jag tänker alltid på Tradera. Kan jag sälja den här på Tradera? Jag är sugen på att köpa någonting på Tradera. Mm. Jag har dem på min axel som en liten påminnelse om att man ska köpa cirkulärt.
En sån sak som många tror med när man köper saker på Tradera kontra när man köper saker nytt i affären, det är ju att det är så mycket lättare att köpa nytt i affären, för då kan man bara lämna tillbaka om det inte blir bra.
Just det.
Och därför har ju Tradera lanserat Resell.
Just det.
Det är den smartaste funktionen som jag tror att de har släppt överhuvudtaget. För det här tar bort hela den oron. Köp någonting på Tradera, få hem det, känn så här, oj, den här var inte riktigt vad jag hade tänkt. Den var större, den var mindre, den var inte så som jag trodde. Nej, men då är det bara att resälla den och använda den funktionen. Så läggs den upp igen på direkten, utan något jidder och krångel överhuvudtaget.
Precis, annonsen är ju redan uppladdad. Så man klickar bara på sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Så säljer man vidare det som man har köpt med samma annons.
Precis, det är helt utan nojighetsdelen av att köpa saker som inte är fabriksnya längre. Det är precis så som vi behöver, det är precis den här typen av konsumtion som vi behöver mer av.
Tradera är så smarta, för de lyckas verkligen ta bort, om det finns någonting kvar som är tveksamt kring det här cirkulära liksom marknadsplatstänket, så lyckas de hitta en lösning även för det. Så snart finns det ingen ursäkt kvar, utan det är bara, ska du köpa något, kolla alltid Tradera först, och är du färdig med något, ja men då är det bara att sälja på Tradera.
Så himla bra. Tusen tack, världens bästa Tradera.
Tack Tradera.
Också att skapa bilderna till hela det universumet som jag har ju försökt tänka att boken ska bli som ett tv-program ganska mycket, för det är där jag har min erfarenhet. Jag vill att det ska vara tredimensionellt och som en egen värld och ett flöde, men ändå pauseringar och lite av allt.
Hur gick det till när du liksom kom på, alltså så här, vad var första stegen i processen att du ens kom på tanken att du ville skriva en bok, och vad gjorde du med de tankarna? Hur gick det till?
Det var ju min idé. Ibland när man skriver böcker, speciellt om man är influencer, så kontaktar ju förlagen en och säger så här, jag tycker du ska skriva en bok eller något sånt där. Men det här var jag som tänkte, för det är ganska personlig, och jag tror inte så många vet att jag ser på vårt Gotlandshus som någon form av symbol för mitt sorgarbete. Det känns så väldigt personligt för oss och liksom vårt liv. Så. Men jag tänkte på det. Jag tror att jag hade en längtan till Gotland. Det här var ju våras. Jag bara längtade. Sen skickade jag ett mejl till ett förlag som jag är väldigt intresserad av. Tycker de verkar spännande. Och veckan efter hade jag ett kontraktförslag. Så det gick asfort. Det tog alltså en vecka mellan mail, pitch och kontrakt. Då måste det ju vara rätt match mellan mig och förlag. Och det är Bookmark-förlag. Mellan idé och... Ja, jag litar på, om de säger att det här är en bra idé, då får jag lita på det, för de gör böcker helt enkelt. Det är deras jobb. Och sen visste jag att jag ville att Mira skulle fota. Och hon, jag tror till och med att hon och jag pratade om att göra en bok innan själva konkreta idén kom fram. Hennes foto är så otroligt. Det är som en egen berättelse. Samtidigt som jag tycker att hon fotar så tydligt. Att det är så enkelt som betraktare. Samtidigt som det är poetiskt så är det glasklart.
Verkligen.
Och den, jag gillar det. Jag vill att man, jag tycker om saker som är tillgängliga, men ändå vågar vara konstnärliga.
Precis. Jag upplever alltid hennes estetik som väldigt sådär drömsk men tydlig. Och man förstår vad det, jag förstår hennes bilder. Alltså de är ju ofta verkligen så här bedövande vackra, men också att man bara känner att man, så här, man vet vad man tittar på något sätt, att det finns en så här, en klar blick i dem.
Ja, verkligen.
Att det finns en positivitet i dem.
Ja, men hon kan fota interiört, människor i rörelse, mat, stilleben, dokumentärt, allt. Och det är ju det jag ville. Boken ska vara allt från loppis till... Jag skriver ju om loppis, ledord och allt det där som jag tycker är så konkret och inspirerande. Och vill på något sätt ringa in det. Och då vill man ju bildsätta med konkreta bilder på föremål som man förstår och kan bära med sig. Samtidigt som om jag berättar om känslan av ett telefonsamtal när man faller genom marken, så vill ju jag att det ska finnas bilder till den texten så att flödet av läsandet inte störs, utan att man följer med. Men så Mira och jag har pratat lite om att vi borde göra någon bok. Så det som det ofta är när kreativa processer sätts igång, det är som flera olika små saker som sen piff, ja men,
det faller helt samman.
Plötsligt faller det samman och en dag så står man där och så är man igång. Och jag var ju ganska nervös eftersom helt plötsligt sen kom ju coronakrisen igång. Och det var inte ens säkert på att jag skulle kunna få åka till Gotland.
Nej.
Och då stod jag där med ett kontrakt på att skriva en bok som heter Elsas Gotland under sommaren. Och jag visste inte om jag skulle kunna få vara i huset. Så det var ju ett litet stressmoment. Men det gick ju inte att så här, hallå allihopa, vad synd det om mig? Folk blir sjuka. Alltså det var ju inte, då hade man väl fått vänta. Men jag var så sugen. Mm. Och tyckte också att i den här stormiga världen, att få ha ett projekt som är bara mitt.
Mm.
Som jag kan få göra över sommaren i lugn och ro. Mm. Och ta tid på mig.
Mm.
Och sen, ja men... Det hade varit så underbart.
Mm.
Och sen fick vi åka.
Mm.
De släppte ju på restriktionerna. Så då satte vi igång.
Ja. Hur har det faktiska skrivandet sett ut på plats då? När har du liksom skrivit?
Jag har ju känt ganska stor press på att jag måste nästan bli klar under sommaren.
Mm.
För att det är
när
så
ska
svårt.
Du lämna in manuset?
Nej, men det är ju jättelång tid tills. Jag har ingen deadline.
Nej.
Utan, och boken kommer ju nästa vår. För det är en sommarbok.
Mm.
Men det är så svårt att vara totalt närvarande när man inte är där.
Mm.
Det dyker upp så mycket på plats att jag ville vara där. Jag ville vara i sommarkänslan. Jag ville vara så autentisk som möjligt.
Mm.
Så jag bestämde mig för att skriva klart under sommaren.
Mm.
Förutom...
Ett första liksom,
ja, men jag vill ha ett utkast över sommaren utan... Så här, recept och alltså jag vill ju sån där renskrivning av grejer, kände jag, det kan jag vänta med, men jag vill ha brödtext, löptext, berättelsen, den röda tråden, idén, början, mitten, slut, den känslan. Jag började med att skriva en lång lista på nästan som blogginläggsrubriker på allt jag ville ha med.
Mm.
Och så började jag bara. Och jag visste ju att det skulle bli jobbigt att skriva om när jag fick cancer och hela den resan. Men jag visste att den behövde vara med för att det inte skulle bli en platt bok om ett hus.
Mm.
För att det handlar ju om mig och där vi var och känslor och sorgarbetet. Och också för att de här topparna verkligen skulle, ja men, att de ska få gnistra.
Mm.
Att när jag beskriver hur Lynn ligger sovandes på kudden bredvid mig.
Mm.
Den morgonen när solen skiner in genom fönstret och fåglarna kvittrar. Och det är ännu en dag där. Mm. Då vill jag att man ska bära med sig det jag bär med mig. Det är att även om det är en fantastiskt lycklig, perfekt stund.
Mm.
Så finns det alltid en sorgegnista med.
Mm.
Som ligger under hela tiden.
Mm.
Och... Så den börjar liksom i hela det tunga paketet som det är nu. Nu har vi ganska lång tid kvar med själva skrivandet. Mm. Men jag ville att det skulle börja där så att man liksom har det med sig när man går igenom sommaren.
Mm.
Så att det skrev jag. Men det, och det skrev jag löpande utan att andas.
Nej, det är bara brand, liksom.
Jag satte mig uppe i gästrummet, det blommiga. Bara drog ner allt från skrivbordet, låste och bara skrev.
Mm.
Skrev. Varje förmiddag.
Mm.
Efter frukost. Innan vi åkte på utflykt.
Mm.
Varje förmiddag.
Mm.
Och sen när vi hade vänner över. För det, och min familj över och sånt där. Då tog jag paus.
Mm.
Och då var jag bara ledig.
Mm.
Och sen när vi var själva igen. Då bara skrev jag.
Mm.
Och sen kom ju Mira över två tillfällen.
Mm.
Och plåtade. Och då bodde hon hos oss i 4 dagar varje gång. Och så bara fotade vi.
Mm.
Och det är det roligaste jag någonsin har gjort, tror jag. Mm. Att få skapa nonstop med en likasinnad.
Mm. Underbart.
Ja, men det är ju faktiskt otroligt. Att vakna upp och bara, ja, vi ska göra. Man går och bara, är en enda lång inandning av excitement för att man kommer på. Och väldigt mycket av... innehållet, bildmaterialet och ganska mycket recepten. Allt sånt kom väldigt naturligt.
Mm.
När vi hade en stor middag med massa vänner över och allt sånt där. Då tänkte jag, ja men Mira ska ju fota och då vill inte jag, då vill jag kunna vara mig själv och ha roligt.
Mm.
Och att mina gäster också ska ha det. Så att vi lagar bara någonting enkelt och jättegott.
Mm.
Men så behöver inte det liksom vara med.
Nej,
vi behöver inte fokusera. Nej, det behöver inte vara konkret. Så blev ju det godaste och vackraste.
Ja.
För att det bara var så en härlig stund.
Ja.
Och då blir ju det att det får vara med.
Mm.
Så det var väldigt ofta så. Och sånt som jag i början på sommaren såg och slet håret över att försöka få till.
Mm.
Det kommer inte vara med.
Nej.
För att det är exakt så som jag är på sommaren. Jag är så överpepp. Alltså jag liksom står och stampar och bara vill så mycket.
Mm.
Och sen i slutet på sommaren så är man som en så här dansande, man som Isadora Duncan som bara glider runt i olika sjok och allt man rör vid blir liksom till guld.
Mm. Det där är väldigt intressant, för det blir lite som en så här reverse engineering av alltså att man börjar liksom i den färdiga produkten och jobbar sig bakåt. Mm. Och det är väldigt, det är framförallt spännande just när det kommer till så här, den perfekta middagen. Inte att man börjar i att så här, skapa den perfekta middagen, utan att man är i den perfekta middagen och sen bara jobbar sig bakåt i vad var det den bestod av egentligen? Mm. Alltså den här färdiga produkten, liksom, den färdiga perfekta middagen. Mm. Det är så himla fint.
Men jag har lärt mig ganska mycket, för jag kan ju till exempel känna att mat är ju inte min starka sida. Jag känner mig inte som...
Det är så konstigt att du tycker så, tycker jag. För att varje gång man har ätit hos dig har det varit så här helt otroligt.
Ja, men då ser du inte hur det ser ut i köket och i mitt huvud. Nej, men jag tror att alltså, när det blir enkelt och man inte behöver slita, det är då det blir bäst.
Alltså, det är ju min stora erfarenhet också av att ha liksom, gjort recept nu, är att det som folk tycker om är de allra enklaste grejerna. De som man själv tycker om också. Mm. De som man faktiskt lagar.
Ja.
De grejerna som man orkar att laga. Mm. Inte de som man bara så här, oj vad många ingredienser. Nej. Det är ingen som pallar.
Nej.
Det är verkligen så.
Mm.
Hur har Pontus upplevt att det har varit att liksom leva med dig under en sommar där du har varit så dedikerad, ett liksom hjärteprojekt också?
Mm. Jag tror att han tycker om det.
Mm.
Han tycker om tydlighet.
Mm.
Han gillar om jag säger så här, nu ska jag gå och skriva en och en halv timme.
Ja.
Då blir det så enkelt att veta.
Mm.
Sen så har vi haft några situationer, han bara, ska du inte gå och skriva? Jag bara, nu när du säger det så kommer det absolut inte gå. Du vet att det är mer åt det hållet. Ja, tack för den pressen. Ja. Att jag tycker jag borde det. Tycker jag skrivit dåligt. Tycker jag skrivit lite. Du vet att man är. Nej, men han var jättehjälpsam i början också att få det att komma igång.
Ja.
För jag hade lite panik. Ja, men som jag, alltså juni är inte min månad.
Nej.
Då, ja jag vet inte.
Då är det skört.
Då är det jäkligt skört alltså. Då ligger jag där och bara, okej, nu ska jag skriva en jävla bok.
Ja.
Det här kommer aldrig gå. Hur ska jag ens börja? Vad ska det första ordet? Nu har jag panik. Och han bara, men gud, beskriv bara när du är. Börja bara med en trygg scen.
Ja.
Jag bara, okej. Ja. Och så började jag skriva. Och så fick jag läsa upp det för honom direkt. Han bara, perfekt. Jag bara, tack, nu behöver jag inte dig mer. Ta hand om barnet, så går jag och jobbar. Men det var väldigt skönt att komma igång med det. Han liksom, gav mig mycket självförtroende i det. Och så var det igång.
Mm.
Men han har ju, alltså, han har ju varit som en klippa. Och det är ju också väldigt intressant att tänka hur mycket ens omgivning, alltså de människorna som man har nära, hur viktiga de är. Vilket otroligt... men det är verkligen allt. Att jag har fått möjligheten att kunna få vara så här egocentrisk den här sommaren är som blessing.
Mm.
För att just nu när det är snart september och det är en ganska härlig tid framöver, så här, ordning och reda, att jag har så mycket textmaterial och bildmaterial från sommaren gör att jag känner mig så lugn för resten av processen.
Mm.
Och vi ska ju åka tillbaka väldigt snart.
Mm.
Två vänder.
Mm.
Och då ska vi bara vara lediga.
Mm.
Och det ska bli så härligt. Då ska vi tömma alla äppel- och plommonträd på frukt. Och vi ska göra must. Och vi ska åka och köpa jättemycket grönsaker. Och bara glida runt i galonisar och gummistövlar. Och stå vid det stormande havet. Och allt det där som är så himla härligt.
Det känns som alla som har som ofta semestrar på sådana så här klassiska semesterorter som många andra åker till också är framförallt väldigt förtjusta i att åka dit off-season.
Mm.
Att de nästan tycker att det är härligare då när det inte är riktigt lika mycket folk där. Liksom.
Nej, men sommaren är ju så mycket sociala intryck och förhoppningar och drömmar och längtan och man vill baka det och fixa där och måla där. Men höst och vår och sådär, när det är vädret går inte att lita på, det är inte så mycket folk, en del saker är stängda, då är det ju mycket mer bara vi och naturen.
Mm.
Och det är en väldigt härlig känsla och det blir en absolut kontrast till stan.
Vad har du för koppling till huset idag? Alltså så här, nu är ni 4 somrar in.
Mm.
Du är en, liksom, ändå merpart en ganska lycklig människa, skulle jag säga.
Ja.
De flesta dina dagar är glada dagar. Hur känner du för huset idag? Liksom?
Men huset har ju blivit som en familjemedlem på ett sätt.
Mm.
Vi har ju verkligen tagit oss an det och gjort det till vårt. Och det skriver jag också om i boken.
Mm.
Hur mycket vi har liksom slitit med det och alla känslor upp och ner och sådär.
Mm.
Men jag är också fullt medveten om att det är bara, inom citationstecken, ett hus.
Mm.
Det är liksom inte känslor och själ. Eller till viss del är det väl det. Men det är framförallt ett tidsdokument av en tid i vårt liv.
Mm. Kan du se på det som ett verktyg nästan? Eller?
Ja, jo, och ett ramverk för livet.
Mm.
Och jag tror att vi människor är så att vi minns våra hem och vad vi har varit och sådär väldigt mycket. Att vi placerar vårt mående i var vi befinner oss.
Mm.
Det är lätt att tänka på det där första hemmet och hur lycklig man var där när man var nykär. När man hade en liten bebis, var man bodde då. Allting blir ju förskönat med tiden också.
Mm.
Ja, nej, men vi får se. Det är ju, nu är det ju klart också och det är en väldigt speciell känsla.
Mm. Du tänker liksom alltså här, renoveringen
ja,
av huset?
Ja, alltså det är inrätt. Det är klart, men å andra sidan så är ett hus aldrig klart, utan det är ju någonting som man måste vårda.
Mm.
Speciellt ett gammalt hus.
Mm.
När man har målat klart ett fönster så har det ju hunnit liksom börja flaga på det på andra sidan, det som man började med.
Mm, som Golden Gate-bron.
Ja, men precis. Så det är alltid någonting att göra.
Mm. Vad spännande.
Mm.
Jag har ju aldrig varit där.
Nej, du skulle ju kommit sommar,
ja,
men så kom coronakrisen och man var tvungen att tänka om lite i.
Exakt.
Men jag vill att vi åker dit off-season också någon gång.
Ja, det är precis det jag tänkte att jag skulle pitcha in.
Så mysigt.
Ja, och att faktiskt, jag skulle jättegärna verkligen vilja få se det här. För jag tycker att det är så spännande i och med att liksom, vi umgås och så här, hörs hela tiden, varje dag.
Mm.
och jobbar så nära varandra och sådär. Men jag har liksom aldrig riktigt sett Gotlands Elsa på riktigt mer än genom liksom blogglinsen på något sätt. Det skulle vara så otroligt spännande, men jag tänker att det kanske är lite det som den här boken är också, för att det känns som att den är en annorlunda berättelse än den som man tar del av i alla andra kanaler, även om den såklart hänger ihop, men att den är mycket råare och mer så som du är för oss som känner dig på riktigt.
Mm, det är nog sant.
Mm, att det liksom blir som en inblick in i den riktiga Elsa på något sätt.
Ja, man kan hoppas.
För mig i alla fall känns det här som att det är en så otroligt stor och spännande sak som känns som väldigt självklar så här, nästa steg på din resa. För jag tror att det är många som upplever att du är på en väldigt tydlig resa.
Mm-hmm.
Att det har hänt så mycket med dig de senaste åren.
Mm.
Och det här känns som det ultimata steget i den resan. Det är så tydligt liksom, avstamp in i en ännu sannare version av Elsa. Man kommer ännu närmare dig.
Mm.
Jag är så otroligt spänd på att se den här boken. Jag har ju sett lite bilder och sådär. Och det är ju bara så vackert så att man baxnar. Så att jag är jättestolt över dig. Jag vill verkligen säga det. Att jag är så stolt också att du vågar vara så öppen och så nära dina känslor som du. Jag sitter och gråtit här genom hela intervjun känns som jag gör det igen. Men jag tycker att det är så unikt och fint att du har den egenskapen att vara så rak mot dig själv som du är.
Ja, man får ju använda sina svagheter och göra dem till sina styrkor.
Exakt, och utforska sina svagheter kanske också. Jag tror att det finns någonting som är väldigt sammanbindande för människor i att våga göra det. Mm.
Nästa vecka får vi prata om bara dig. För nu har jag ångest.
Nej!
Jo.
Nej, absolut inte. Jag tyckte att det här var så spännande och äg den här stunden.
Ja, jag ska försöka. Men du vet hur det är. Varje gång vi pratar om dina böcker blir du nervös också.
Ja, absolut. 100%.
Okej, okay, vi lägger upp någonting liten mysig... Ja, men så man får se någonting litet på Instagram.
Alltså, jag är så peppad. Jag har hört att det eventuellt finns något rörligt material.
Vi lägger upp något rörligt. Det tycker jag blir bra.
Det vill jag gärna se. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Abbo Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.